Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Swedea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på swedea.se/företag och jämför själv.
Från DI Digital.
Det här är
Digitalpodden.
Voi krigar vidare på elskotermarknaden.
Värderingen slår alla rekord.
Klarna storsatsar i USA.
Hundratals miljoner kronor har gått upp i rök.
Vår lista med techmiljardären, den blir allt längre och längre.
Miljarder från riskkapitalet fortsätter att strömma in i svenska teknikbolag.
En explosion av elsparkcyklar skapar irritation hos stockholmarna och nu vill politikerna reglera verksamheten. Hur kan det påverka bolag som Voi?
Och speljätten Activision Blizzard är i blåsväder efter anklagelser om en sexistisk företagskultur. Men det påverkar inte bara tusentals anställda på bolaget utan även svenska pensionssparare.
Och så har det svenska skivbolaget Amuse, som utmanar jättarna i branschen, fått en ny storägare efter ett succéår där intäkterna ökade med över 90%.
Och jag heter Johannes Karlsson. Med mig här i studion står min kollega Mattias Knutsson. Vi är reporter på DI Digital och du som lyssnar gör så på Sveriges största podd om startups, investeringar och digitaliseringen av det svenska näringslivet. Ja, ingen som bor i Stockholm har väl lyckats undgå den fullständiga explosion av elskotrar, eller elsparkcyklar om man så vill, som skett här under sommaren. Ungefär 7000 nya åkdon har tillkommit till gatorna under de senaste månaderna och nu finns det totalt 21 000 fordon i huvudstaden. Och på sociala medier har det ju cirkulerat bilder på gågator i Stockholm som är fullständigt belamrade av elskotrar som ligger kors och tvärs på gatorna. Och det här har ju förstås upprört många och gett upphov till en lavin av klagomål dessutom. I juli i fjol då så fick Stockholms stad 43 klagomål mot elskotrar och i år då samma månad har den summan växt till 1051 stycken.
Mm. Ja, det har verkligen varit ett högljutt klagande från stadens invånare. I Köpenhamn i Danmark så har man ju till exempel kunnat se att staden har förbjudit elskotrar helt och hållet i stadskärnan. Men än så länge är de ju inte så hårt reglerade här i Stockholm. Och vi har frågat samtliga politiska partier i Stockholm huruvida de vill öka, minska eller helt stoppa elsparkcykeluthyrningen i dess nuvarande form.
Ja, och vad hade politikerna att säga då? Vad blev resultatet av den här enkäten?
Jo, den grönblåa koalitionen som styr staden och består av Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet säger sig vara positivt inställd till elsparkcyklarnas funktion som ett klimatsmart och innovativt transportmedel. De vill däremot göra uthyrningen tillståndspliktig i höst och menar att de på så sätt kan begränsa antalet fordon också.
Okej, så tillstånd ska krävas och så är ju fallet i många andra europeiska städer redan idag. Till exempel i Storbritannien där städerna då liksom säljer licenser till ett visst antal aktörer. Men vad tror du då? Räcker det? Måste man liksom inte använda lite piska också? Inte bara morot?
Jo, Stockholms finansborgarråd Anna König-Järlmyr från Moderaterna menar att staden har en god dialog med alla bolag och att de tillsammans med användarna har ett ansvar för att stoppa nedskräpningen. Men hon pekar också på saker som den grönblåa koalitionen redan har gjort och påpekar till exempel att man i mars införde en avgift på 250 kronor för flytt av felparkerade elsparkcyklar.
Just det. Men vad tycker de styrande är en rimlig nivå av liksom elskotrar i Stockholm då? Hur många klarar vi av att ha?
Ja, det är inte helt tydligt, men trafikborgarrådet Daniel Heldén, som ofta syns i frågor om elskotrar, han säger att vi nu har flera tusen för många i Stockholm. Han pekar på att det fanns 8500 elsparkcyklar i stan 2019 före coronapandemin då, och han menar att redan det var en alltför hög siffra. Nu har den siffran alltså fördubblats, men han säger att det är svårt att säga exakt var den övre gränsen bör ligga.
Just det. Men vad säger oppositionen då? Är de liksom nöjda med hur de blågröna har hanterat elskotrarnas intag här under de senaste åren?
Ja, de uttrycker missnöje, vilket ju brukar vara naturligt när man är opposition. Då är man ofta kritisk mot det mesta som de styrande gör. Socialdemokraterna säger att de vill minska antalet elsparkcyklar och få ordning och reda på trafiken i Stockholm. Oppositionsborgarrådet Jan Valeskog menar att bolagen redan idag bryter mot ordningslagen. Han tolkar lagen som att man skulle behöva tillstånd bara för att ställa ut elsparkcyklar i så stor omfattning och regelbundet på samma platser så som det sker idag. Och han vill att staden kallar upp alla bolag till ett möte med polisen omedelbart.
Okej, men partierna längst ut till höger och vänster då på den politiska skalan, vad har de att säga om elskotrarna?
Sverigedemokraterna vill att behovet ska styra antalet elsparkcyklar men menar att allt har gjort baklänges i Stockholm. Och deras företrädare Peter Wallmark tycker att man borde ha satt upp ett regelverk redan före skotrarna rullades ut på gatorna 2018. Inte tvärtom, så som situationen nu har blivit. Och Vänsterpartiet i sin tur går så långt som att öppna för ett förbud av elskotrarna, precis som har skett i Köpenhamn då. De tycker att situationen har urartat och att det är orimligt att privata bolag kan ösa ut så många fordon på gatorna utan att ta ansvar, så som de uttrycker det. Och deras kommunfullmäktige ledamot Torin Butcher säger att de hellre ser ett förbud än dagens kaos.
Okej, men det låter ändå som att alla partier, både då de styrande och de i opposition, ändå anser att den nuvarande situationen inte är hållbar. Är det en korrekt uppfattning?
Ja, men så är det ju. Alla vill se hårdare tag mot uthyrarna. Det verkar råda en ganska tydlig konsensus om den saken i stadshuset. Och jag antar att de har örat mot marken och ser vilken debatt som pågår i sociala medier just nu. Den grupp som är nöjd med hur situationen ser ut är i kraftig minoritet. Åtminstone är det intrycket som man får. Frågan är ju då att ett system med licenser och tillstånd, om ett sånt skulle införas höst, hur hade det här påverkat bolagen?
Ja, men det är väl svårt att säga. Jag tror ju att det hade gynnat de här allra största spelarna, till exempel då svenska Voi, tyska Tier och de här amerikanska jättarna Bird och Lime. Jag menar, de är ju vana vid att göra såna här upphandlingar då i andra städer i Europa. De har mer resurser och liksom större organisationer och klarar av sånt. Och de olika uppstickare som har funnits på marknaden här under de senaste åren, de lär väl i så fall rimligtvis försvinna helt. Men där har vi ju visserligen redan sett en utslagning. För några år sedan hade vi ju upp mot 10 olika bolag i Stockholm. Nu är det väl då 4-5 kanske. Men sen kan det ju förstås bli liksom förödande för något av de här stora bolagen om stan liksom väljer att begränsa hur många aktörer som kan få de här licenserna. Voi till exempel, de har ju redan förlorat viktiga upphandlingar i både London och Paris. Och det får ju ses som liksom hårda slag mot deras verksamhet.
Och frågan är väl också om man kommer kräva en avgift av företagen per elskoter eller varje år?
Ja, men det är ju intressant. Nu finns det ju som vi sa här en avgift för felparkerade cyklar då i Stockholm. Men den kan ju liksom företagen skjuta över på den användare som sist använde den här skoten. Det är ju bara att kolla upp i appen vem som parkerade den där och så får man skicka en notan vidare. Men om liksom stan skulle kräva en avgift för liksom själva skoten som sån, att den får finnas, då måste man ju rimligtvis höja priserna i Stockholm, antar jag. Redan idag är ju liksom elskoterbranschens affärsmodell ganska ifrågasatt. Den har i alla fall varit det. Skotrarna håller ju visserligen längre idag. Tidigare gick de sönder mycket snabbare. De används mer och oftare idag än för några år sedan. Men vi vet ju att branschen också har gått ganska tydligt back på liksom varje elskoter de har pytsat ut på gatorna. Så om det här ska bli en hälsosam affär på sikt, då kan man ju rimligtvis inte liksom addera hur många kostnader som helst. Då kommer ju liksom vinstmarginalen, eller den framtida vinstmarginalen, påverkas. Det borde i alla fall bli fallet.
Ja, det skulle bli spännande att följa hur Stockholm kommer sätta upp sitt tillståndssystem. Voi och Tier försöker nu tillsammans i alla fall lugna situationen genom att ställa ut mer än 100 parkeringsställ runt om i huvudstaden. Och bolagen kommer också ge incitament till användarna att parkera på platserna.
Podden presenteras av pensionsbolaget AMF som har 14 aktivt förvaltade fonder med låga avgifter. Johan Merslin förvaltar räntedelen i populära AMF balansfond. Fonden har avkastat i snitt 7% per år de senaste 10 åren. Vad beror det starka resultatet på?
Aktiva beslut, snabbhet och att vi förvaltare jobbar tätt tillsammans, skulle jag säga. Det fina med balansfonden är att den innehåller AMFs bästa bets. Alltså våra främsta innehav i svenska och utländska aktier plus de räntepapper vi bedömer är bäst.
Investeringar innebär en risk. Dina fondandelar kan både öka och minska i värde. Hänsyn ej tagen till inflation.
Genom att ge rabatterat pris på resorna. Vi får se om det hjälper och vad framtiden har i sitt sköte.
Ja, från elskotrar till dataspel. För ett bolag som har varit i blåsväder under de senaste veckorna är speljätten Activision Blizzard. Det här är ju ett av de största företagen i branschen. De är noterade i USA med ett börsvärde på 530 miljarder kronor. och står bakom succétitlar som Call of Duty och Overwatch bland annat, och många, många fler. Och hela det här började ju med att Kaliforniens arbetsmiljömyndighet, eller i alla fall en motsvarighet till det, stämde Activision Blizzard här under förra veckan. Och speljätten anklagas då bland annat för att betala för låga löner till kvinnor som anställda på företaget, och att även husera en sexistisk företagskultur. Ganska hårda anklagelser.
Verkligen. Och först avfärdade ju Activision Blizzard anklagelserna. De menade att det var falskt och taget ur sitt sammanhang. Men den här responsen gick inte hem hos de anställda, utan 2000 ur personalen signerade då ett öppet brev där företagets ordval kallades avskyvärda och förolämpande.
Ja, det känns som ett skolboksexempel på dålig krishantering det här, får man ju säga. Och vdn Bobby Kotick då, som faktiskt jobbat på företaget sedan 1991 läste jag, så han är ju en veteran i sammanhanget, han fick ju då till slut gå ut och pudla, be om ursäkt, och nu då har han lovat att börja vidta åtgärder, till exempel anlitat en juristfirma då som ska ha i uppdrag att analysera den personalpolitik som råder. Och huvuden också börjat rulla. Chefen för Blizzard Entertainment, en av deras största studios då, har fått lämna sin post, och likaså HR-chefen på företaget. Men utöver då att det här är en av världens största spelutvecklare, så finns även ganska många kopplingar till Sverige faktiskt. Det var ju så att i november 2015 så köpte Activision Blizzard ut svenska King från USA-börsen för drygt 50 miljarder kronor. Och King då, de står ju bakom det här omåttligt populära mobilspelet Candy Crush Saga, som har uppemot 300 miljoner aktiva spelare i månaden. Vad vet vi om King som en del av Activision Blizzard också haft problem med sin arbetskultur, eller har det framgått några detaljer där?
Nej, så vitt vi vet verkar det här främst röra Activision Blizzards verksamhet i USA och inte King i Sverige. Vi har dock sökt King med frågor om situationen, men de har inte återkommit. King har ju ungefär 2000 anställda totalt, varav 700 personer sitter i Stockholm.
Mm. Men så finns det ju även fler svenska kopplingar då, som brukligt, eller som brukar vara fallet, så är ju en hel del stora institutioner från Sverige delägare i Activision Blizzard. Det handlar till exempel om Alecta, Nordea, Handelsbanken, AMF och AP-fonderna. Tillsammans äger de aktier för flera miljarder kronor i det här bolaget. Och Alecta då, det är den största svenska ägaren. De har en post om 0,23% av aktierna i Activision. Och du fick ett tag på Carina Silberg, deras chef för ägarstyrning. Vad hade hon liksom att säga om det här som har skett, anklagelserna, och kanske även hur Activision hanterat den här krisen?
Ja, hon svarade ganska politiskt och försiktigt. Hon sa att visst hade företagsledningen varit för sena med att agera och förstå att det fanns problem. Det höll hon med om. Men hon välkomnade samtidigt de åtgärder som nu skulle vidtas och såg fram emot att följa utvecklingen framåt som ägare.
Mm, just det. Det här är inte första gången då som bolagen och spelvärlden hamnar i blåsväder för en sexistisk arbetskultur. Det har hänt förr, men det här är nog ett av de allra största bolagen som varit föremål för liksom en sån här granskning. Vi får se om det här öppnar liksom kranen för att andra bolag kanske hamnar under luppen. Kanske även här i Sverige. Vi har ju en stor spelindustri med nästan 10 000 anställda. Och ja, spelvärlden är ju liksom traditionellt sett en väldigt mansdominerad bransch, vilket ju tyvärr ibland är en grogrund för sexism och annat. Så vi får väl se, vi kommer såklart att fortsätta följa fallet Activision Blizzard och se om det dyker upp liknande granskningar på andra håll.
Ja, det har varit lite stiltje på riskkapitalmarknaden under de senaste veckorna. Men i veckan kunde vi rapportera om en affär som skett i det tysta under våren, eller hur?
Ja, och det är det digitala skivbolaget Amuse som har fått en ny storägare. Och det handlar om det brittiska investmentbolaget Bridford, som leds av den tidigare Warner Music-chefen Jörg Mohaupt. Och de har nu i en affär då ökat sitt ägande i bolaget och köpt mer än 50% av aktierna. Så de är ju helt enkelt en ny majoritetsägare i bolaget.
Mm. Ja, spännande. Och du skriver ju i artikeln här att Bridford har en del kopplingar till Len Blavatnik, som är Storbritanniens rikaste man.
Ja, riktigt rik man. Jag tror han har en förmögenhet på närmare 300 miljarder kronor. Det är nämligen så att Jörg Mohaupt då, som står bakom Bridford, han var tidigare en av Len Blavatniks närmsta medarbetare. Och Len Blavatnik då i sin tur, han äger ju Warner Music, en av musikindustrins allra största spelare. Men nu har ju då Jörg Mohaupt gått vidare och vad det verkar startat en egen investeringsverksamhet. Och vi kan ju även tillägga att Bridford äger 2% av batteritillverkaren Northvolt, så det är inte deras första investering i Sverige heller.
Nej, intressant. Vet vi vad de har betalat i affären?
Nej, det är lite oklart. Men i fjol då så värderades hela Amuse till ungefär 400 miljoner kronor när de genomförde en ny emission förra sommaren. Och gissningsvis har ju den värderingen ökat en bra bit sedan dess. Under 2020 då så ökade nämligen omsättningen med över 90% till 162 miljoner kronor. Samtidigt då som de ökade antalet användare på plattformen med 400 000 till totalt över 1 miljon. Och vi kanske ska tillägga det att säljare i den här affären, det var riskkapitalbolaget Lakestar som har som affärsidé att liksom tidigt investera i teknikbolag runt om i Europa. De går nu ur bolaget helt och hållet.
Så det går bra för Amuse och nu får de alltså in en gammal Warner Music-chef som storägare. Frågan är då, vad är det som ligger bakom framgångarna? Vad gör de annorlunda än de stora skivbolagen?
Ja, alltså de fokuserar ju mest på det man brukar kalla för liksom independent artists, alltså på svenska lite stelbent, självständigt producerad musik. Och affärsidén går ju liksom ut då på att erbjuda gratis uppladdning av låtar från liksom hela världen till de här stora streamingplattformarna som Spotify, Apple Music och Amazon. Men utöver det då så kartlägger bolaget sen hur liksom musiken och artisterna presterar för att se vilka låtar som de tror då kan slå igenom på ännu bredare front. Och baserat på den här dataanalysen då så skriver man liksom skivkontrakt med vissa artister, man handplockar dem och då gör man det som traditionella bolag också gör, man marknadsför musiken och liksom tar en del av intäkterna som sin förtjänst. Visst, skivbolagsjättar som Warners, Sony och Universal, de jobbar väl också med det här liksom att låta data visa vilka artister de ska satsa på, men kanske inte med samma djup som Amuse då, som har gjort det här sen start. Så att en spännande ny aktör på den här marknaden som har varit ganska traditionell och liksom trögrörlig under de senaste åren, så det ska bli spännande att följa vad som händer framöver.
Verkligen. Detta var allt från veckans digitalpodden. Håll koll på oss på onsdagar, då kommer vi ut med nya avsnitt. Kolla även in DIs andra poddar, från dagliga morgonkoll till veckovisa analyspodden, makrorådet, smarta pengar och intervjupodden Förnuft och känsla.
Ja, och du får gärna recensera digitalpodden på Apple Podcasts eller så kan du lyssna på oss på Acast eller Spotify eller i andra appar där poddar finns. Och om du vill sponsra oss som företagare, då ska du mejla Per Hedlund, per.hedlund@di.se.
Tack för att du lyssnar. Ansvarig utgivare för Digitalpodden är denna vecka Jonas Jonsson och den klipps av Umami Produktion.
Vi hörs om en vecka.
Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.